Kristus är uppstånden.
Ja, han är sannerligen uppstånden.
Vi ber tillsammans. Herre, tack för att vi får vara här på påskdagen. Och veta att långfredagen ligger bakom oss. Veta att din uppståndelse är närvarande hos var och en av oss som sitter här just nu. Vi ber att ditt ord ska få tala i predikan idag, Herre. I Jesu namn. Amen. Ni får ursäkta om jag harklar mig lite och lite sådär, lite vår snuva har inträffat här lite. Det är många som påpekar att vi har lite speciellt uppklädda så här, och det måste man ju vara, det är ju väldigt speciellt då. Det är faktiskt min bröllopsdag idag. Och då ser man ju till att vara lite fin klädd så där. Johanna och jag firar 6-årig bröllopsdag idag. Men det var inte påskdagen det år som vi gifte oss. Och det var inte heller så här fantastiskt fint väder som det är idag. På 90-talet så fanns det en serie filmer som gjordes av ett komikergäng som heter Killinggänget. Jag vet inte om ni känner till dem. De gjorde 4 kortfilmer som jag tycker var ganska träffsäkra och ganska så roliga. En av de filmerna handlade om döden. Och det var ju en komedi, den skulle på något sätt ta upp det absurda med döden. Och det handlade om en dokumentärfilmare, en ganska dålig sån, som hade fått en idé att han skulle filma sin far vid dödsögonblicket som låg på sjukhuset. Och tv nappade på det här, cyniska tv-chefer som tänkte, wow, vilken grej. Såklart så går ju inte berättelsen som han ville, utan hans far blir istället bättre. Och den här filmen tar aldrig slut, och han kan aldrig presentera den här för de här tv-cheferna som egentligen bara vill se död. Och då finns det en sekvens när tv-chefen säger under en middag till den här dokumentärfilmen, vi ska visa den här under påsken. För påsken handlar om 2 saker, fet mat och döden. Och det här är någon sorts cynisk, sekulär inställning kanske. Men jag tycker att det kanske stämmer för de flesta. Det är ju det här vi tillbringar påsken. Och för en del kanske det är mer fet mat än döden. För döden är någonting som vi liksom vill skjuta lite bort så där. Men på sätt och vis är det ju sant. Påsken börjar ju i en ond, bråd död och förtvivlan. Och slutar i glädje och fest. Ja, där vi förknippar med god mat. Sen om den är fet eller inte, det får ju ni avgöra. Men mest av allt så präglas påsken av Jesu uppståndelse. Och därför ropar vi ju det här under påskgudstjänsten, Kristus är uppstånden, ja, han är sannerligen uppstånden. För vi vet att det här förändrar allt. Påsken är ju i särklass den viktigaste högtiden på hela året, för den förändrar allting. Tänk er lärjungarna som sitter där efter långfredagen i rädsla och förtvivlan och förvirring över vad de har varit med om, och är rädda för judarna. Vad ska nu ska ske? Och sen så står Jesus mitt ibland dem. Utan uppståndelsen, då hade allting slutat i det där rummet. Med de där förvirrade och rädda lärjungarna. Jag är övertygad om att då hade det varit det sista vi hade hört om de som kallade sig vägen. De hade redan säkert börjat planera om vad ska vi göra nu med våra liv. Vad var de här alla löftena som Jesus gav oss? Ska jag gå tillbaka till fiskebåten? Ska jag gå tillbaka till det jag gjorde innan? Och sen vänds allt upp och ner, och Kristus står där. Han som var död, han lever. Och det finns ingenting i de texterna som tyder på att lärjungarna såg det som någon sorts symbolisk uppståndelse. Att Kristus liksom uppstod i deras hjärtan eller i deras undervisning och där fick han gestalt. Nej, det som är så tydligt är ju att de faktiskt fick se honom. Och Thomas ger sig ju inte när de kommer och berättar för honom. Thomas tvivlar, han som inte var med. Han ger sig ju inte och säger, jag kan inte tro på det. Om jag inte får känna på mästaren. Och till och med känna spikhålen och hålet i hans sida. Jag vill stoppa mina fingrar i hans korsmärkta hand. Då kan jag tro på det här. Jag vill inte veta av någon symbolisk uppståndelse av Kristus. Jag vill ha en levande Gud. Och sannoliken är det inte det som Thomas får en vecka senare. Så allt tyder på att de första kristna verkligen trodde att Jesus hade uppstått. Och när Paulus skriver till de olika församlingarna i sina brev så försöker han aldrig bevisa eller övertyga dem om det faktum att uppståndelsen är sanning. Utan det verkar vara någonting som han tar för givet. Någonting som de redan tror på. Och han talar istället om vilka påföljder det här har för deras liv. Nu har Kristus uppstått. Vad betyder det för dig och mig? Så jag tänker inte lägga upp min predikan på att liksom hitta argument och stöd. Och försöka försvara uppståndelsen som ett historiskt ögonblick. Vilket jag i och för sig tycker är viktigt. Och jag tycker det är fascinerande med dem som går ut och är med ute i media och pratar om det här. Och när vi går igenom alfakursen så har vi ju vissa moment där vi, när vi pratar om uppståndelsen, som försöker söka stöd i att det finns bevis för det här. Men jag skulle vilja prata om, utifrån den här texten som Albin och Nabil läste, vad spelar det för roll? Vad har det för påföljder? Har det någon betydelse om det här var sant eller inte? Räcker det inte med att Jesus dog för våra synder? Spelar det någon roll om det var en symbolisk uppståndelse? Att det var någon typ av inre upplevelse av att Kristus faktiskt fortfarande finns i oss med det han har lagt i oss med undervisning och sånt? Spelar det någon roll? Och Paulus, han skriver de här verserna Paulus skriver de här verserna i första Korinthierbrevet till en församling som har svårt att greppa att Kristus både var ande och kropp och få ihop det här. För de hade ju det blivit så otroligt andligt allting, så det enda som gällde var ju anden. Kroppen, det kunde vi lämna åt sidan. Det behövde vi inte bry oss mer om. Och därför var det inte speciellt viktigt att Kristus uppstod kroppsligen. Det räckte med någon sorts andlig uppståndelse. Och så skriver Paulus till dem och tillrättavisar dem. Men om Kristus inte har uppstått, ja då är vår förkunnelse tom. Och tom är också er tro. Då visade sig att vi har vittnat falskt om Gud, eftersom vi har vittnat om Gud att han har uppväckt Kristus, som han ju inte kan ha uppväckt om det är sant att de döda inte uppstår. För om inga döda uppstår har heller inte Kristus uppstått, säger Paulus. Men om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös och ni är ännu kvar i era synder. Då är också de som har avlidit i tron på Kristus förlorade. Gäller vårt hopp till Kristus bara detta livet, då är vi de mest ömkansvärda bland människor. För Paulus betyder att räkna bort Kristi uppståndelse, ja, det får drastiska konsekvenser. Vi kan inte räkna bort det. Om Jesus inte har uppstått, för det första, då visar det sig att vi har vittnat falskt om Gud. Vi säger att Gud är någon annan än vad han egentligen är i så fall. Bibeln handlar ju om hur Gud uppenbarar sig i historien hos sitt folk. Hur Gud är räddaren. Och så läser vi om till exempel den första påsken, uttåget ur Egypten. Befrielsen där. Och det var ju inte Mose som stod för befriandet. Eller att folket ryckte sig i kragen och sa nu ska vi minsann befria oss själva. Utan Bibeln är ju tydlig att det är Gud som är befriaren. Det handlar inte om att Mose är den stora ledaren i Gamla testamentet. Eller att folket är så fantastiskt duktiga och lydiga hela tiden. Utan det handlar om att det finns en Gud som är hjälten rakt genom hela Gamla testamentet. Som är ledaren, som är den som folket följer. Som gång på gång väljer att återlösa och befria sitt folk. Och det här fortsätter ju med Jesus Kristus. Men om Jesus inte uppstod, då är ju Gud inte den levande guden som vi säger att han är. Då är ju döden starkare än Gud. Då finns det någonting som inte Gud rår på, nämligen döden. Då är alla de här mäktiga gärningarna som vi har läst om och som vi har upplevt meningslösa inför människans största fiende, döden. För i så fall så är vi inte förlösta från döden. Det starkaste makt som finns är i så fall inte Gud. Utan döden som binder oss kvar. Och då har vi vittnat falskt om Gud. Och så säger Paulus här, då är er tro meningslös. För i så fall väntar ju ingenting annat än döden till slut. Vilken mening finns då i ett utgivande liv, ett heligt liv i efterföljelse av Jesus, i strävan efter Guds rike? För det är ju det Jesus undervisar om. I stort sett hela tiden som han är här nere på jorden så undervisar han om Guds rike som ska fullbordas en dag. Vi har inte sett det i sin fullbordan. Det är redan här men ännu inte i sin fullbordan. Det ska komma den dagen när den uppståndne Kristus kommer åter. Men om Jesus är död, då kan han ju inte komma åter, eller hur? I så fall blir det inget av med det där riket. I så fall går Jesu budskap om intet. Allt tal om rikets närvaro, om välsignelserna som vi får som försmak redan nu, om den framtida fulländningen, det är bara villfarelser. Försmaken av Guds rike, ja, det blir allt. Det blir allt vi får. Det finns inget mer att få. Det är som att gå på en dyr restaurang och få in brödet och smöret och sitta där och vänta på rätten som kommer. Och till slut så kommer kyparen in med en saftig nota och säger: varsågod, nu är det någon annan som behöver ditt bord. Det finns ingenting annat att få. Och ni är ännu kvar i era synder, säger Paulus. Paulus skriver i Romarbrevet att Jesus blev utlämnad för våra överträdelsers skull och uppväckt för vår rättfärdiggörelses skull. Och jag tar det här igen. Jesus blev utlämnad för våra överträdelsers skull och uppväckt för våra rättfärdiggörelses skull. Och det låter kanske lite krångligt och vi säger kanske bara direkt, ja, det där känner vi ju till. Men jag tycker att den här versen är lite undlig. Det är Romarbrevet 4:25. För på alla andra ställen, eller på många ställen, så pratar ju Paulus om att det är i Kristi död som vi blir rättfärdiggjorda. Men här säger han inte det. Här säger han att han uppväcks för vår rättfärdiggörelse. Alltså Paulus säger ju på många andra ställen att rättfärdiggörelse är en nuvarande verklighet. Den gäller nu. Vi är rättfärdiggjorda nu på grund av det Jesus gjorde på korset. Det är där han tar bort skulden. Så säger han så här senare i Romarbrevet: knappast vill någon dö för en rättfärdig. Kanske någon går i döden för en som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom hans blod ska vi av honom så mycket säkrare bli räddade från vreden. Och i Galaterbrevet 2:21 säger han: om lagen kunde ge rättfärdighet hade ju Kristus inte behövt dö. Rättfärdigheten kopplas till det som händer på korset. Men här säger Paulus att det inte bara är Jesu död det handlar om, utan det måste fullbordas också i en uppståndelse för att vi ska få rättfärdiggörelse. Och jag kan bara läsa Paulus på ett sätt när jag läser det här. Att det är där på korset som vi blir rättfärdiggjorda. Det är där, när Jesus dör på korset, som vi får vårt frikännande. Det sker där. Jesus betalar räkningen för allt, alla våra brister, alla våra onda gärningar. Men vi vet också att det kommer en dag som Bibeln talar om, som är en domens dag, då vi ska ställas återigen inför Jesus. Och det kan ju låta som något hårt, för vi tycker att domen, men domen behöver ju faktiskt inte vara något negativt. Utan domen kan ju faktiskt vara något positivt om vi väntar på domen, för att vi tror att den ska gagna oss också. Och på den dagen så menar Paulus att då befäster Gud den här sanningen över våra liv, att vi har blivit rättfärdiggjorda. Det som hände på korset är sant över våra liv. Ja, men förtänk er den dagen då man står där och allt talar emot mig, känns det som. Vem är jag? Allt det som jag har gjort, allt som jag har burit med mig. Och så fyller jag mig med min fördömelse. Och det finns en fiende som talar fördömelse över mitt liv. Men så finns där också Kristus, den uppståndne Kristus, som talar för mig. Då när alla andra talar fördömelse över oss, så har Kristus uppstått för att vara våran förespråkare, för att tala gott för oss inför Gud. Och han har sista ordet. Jag läste en psalm för några dagar sedan, eller jag hörde en psalm, en nyinspelad, fast den var inspelad redan, eller den var skriven redan på 1600-talet av Lasse Lucidor, 1685. Och så beskriver han det här så starkt, så jag bara grips av den här texten. Och så säger han det här när han upplever den här nöden över sitt eget liv: och jag ryser in i märgen när min uselhet jag ser. Jag vill ropa upp till bergen: överskyl mig, rasa ner. Låt mig dö nu, ty jag vet ingen råd och säkerhet. Gud min fader övergav mig, ack vad ska det nu bli av mig. Och så känner han hur han är helt övergiven. Och sen vänder texten, och så vänder den här salmen, så slutar den i: döden skrämmer mig ej mera, ty dess udd bröt Kristus av. Och Gud lät sonen triumfera över synd och död och grav. Där har vi uppståndelsen. Och domen fruktar jag väl stort, eftersom jag illa gjort. Men den trösten jag ej glömmer, att min broder Jesus dömer. Jag tycker det är en lysande text. Den trösten jag ej glömmer, att min broder Jesus dömer. Det finns någonting positivt i domslutet. Och redan här på påskdagen så liksom får vi bära med oss det här. Att det är vår broder Jesus som har uppstått för att stå vid vår sida. Och har inte Kristus uppstått, ja då står vi där själva. Och får betala för det vi gjort. Men nu har Kristus uppstått. Då står han där och talar för vår sak. Räkningen är redan betald på korset. Men på påskdagen så kvitterar också Gud det genom att låta Jesus uppstå. Så för Paulus är uppståndelsen inte bara ett historiskt faktum. Alltså någonting som händer i Palestina år 33. Nej, utan det är också någonting som ger ett eko. Någonting som blir ett eko inte bara för de som finns runt omkring Jesus då, utan som faktiskt sträcker sig in i framtiden till den dagen som vi inte ens har sett och som vi inte vet speciellt mycket om. Vårt hopp om ett evigt liv vilar på den här händelsen, Jesu uppståndelse från de döda. För om Jesus inte har uppstått, säger Paulus, då är också de som avlidit i tron på Kristus förlorade. Alltså, om inte Jesus visar att det finns en uppståndelse, för han skulle ju vara den första av de uppståndna. Om han inte uppstått, då kommer ju ingen annan heller att göra det. Då finns det ingenting annat än det som vi är här och nu. Eller rättare sagt, vi kan inte säga någonting om framtiden. Vi kan kanske ha teologiska spekulationer om vad som ska hända vid världens slut. Men vi kan inte säga någonting säkert om vad som ska ske. Men så slutar den här texten med: men nu har Kristus uppstått från de döda som den första av de avlidna. Paulus var ju själv inte med när Jesus uppstod. Han såg aldrig den tomma graven så långt vi vet. Men han säger ändå att han har mött den uppståndne Kristus. Han vet vad han talar om. För Paulus är det inte längre spekulationer om framtiden, utan han säger: jag har upplevt det här själv. Och vi kan ju ändå i ärlighetens namn se att någonting händer ju där. Med de här första rädda lärjungarna. Någonting händer på påskdagen som gör att de ganska snart går ut och frimodigt proklamerar att Jesus lever. Och de till och med går i döden för det. Och de ger sig aldrig, de sprider det och är kanske den snabbast spridande liksom religionen som sprider sig över 300 år. Så har vi nästan hela den kända världen runt Europa här och neråt Afrika och så här, som är kristen. Det går så snabbt. Vad är det som gör att det bara sprids så snabbt? Jo, för att det finns också gärningar och upplevelser bakom om den predikan man har. Jag har upplevt det jag talar om. Jesus är uppstånden. Och så får folk uppleva det. Och så går det vidare som en kärlekens löpeld över hela den kända världen. Och i och med Kristi uppståndelse så får vi en del av slutet. Det är som att vi skulle ta en sida ur sista kapitlet i en bok och plocka in den i det vi läser just nu. Påskdagen förkunnar att framtiden är närvarande. Framtiden är redan här. Vi har fått liksom läsa en del av slutet. Och det verkar som att det slutar bra, eller hur? Det verkar som att det är ett gott slut på det som annars verkar vara så eländigt. Som är så många långfredagserfarenheter som vi har med oss i livet. Där allting känns mörkt och är förtvivlan och är död över nästan allting vi ser. Och vi säger, när ska det här ta slut? Och så kan vi ta påskdagens upplevelse av en uppstånden Kristus och säga: här får vi någonting som hör framtiden till placerat i vårat knä just nu. Och säger, det finns ett hopp om en framtid. Paulus har mött en uppstånden Kristus och han vet många som har gjort samma erfarenhet. Och den här erfarenheten gör att de redan nu lever i uppståndelsen. De kan gå ut med det här budskapet. De vet att det här är slutet. Vi är trygga med det här slutet. Hur mörkt det än är runt omkring oss. När Paulus sitter i fängelset och sjunger lovsång, så vet han. För han vet att Kristus har uppstått. Han har läst slutet på berättelsen och kan därför frimodigt proklamera Gud. Han vet att trots att när han sitter där i fängelset och det känns som en lång, olidlig långfredag, så vet han att påskdagen kommer. Påskdagen är på väg. Och söndagen blir för de första kristna uppståndelsens dag. Det här är ju ingenting som de första kristna firar en gång om året på påskdagen. Och högtidlig håller att Jesus är uppståndelse. Utan det här är ju någonting som de finns med om varje söndag. De bestämmer att träffas varje söndag. Och det här är budskapet. Ett hopp om evigt liv. Och jag önskar att vi kan komma hit varje söndag. Och få höra att vi har ett hopp. Att vi skulle kunna få ta den där sista sidan i boken och placera där vi är just nu. Där det är ganska mörka och jobbiga kapitel ibland. Döden är redan besegrad. Kristus är redan uppstånden. Ja, han är sannerligen uppstånden. Och snart är det också tur för oss. Det här är ju vårt hopp. Vi som kommer söndag efter söndag till gudstjänsten får leva med det här hoppet i oss. För, säger Paulus, gäller vårt hopp till Kristus bara detta livet, då är vi de mest ömkansvärda bland människor. Om det här bara handlar om att klara vår vardag, då är vi ömkansvärda. Då är det synd om oss som kallar oss kristna. Men handlar det här om framtiden? Att vi träffas här för att vi vet någonting om vad Gud har för planer. Då är det en helt annan ton. Då gäller det inte bara det här livet, utan då gäller det oss för evigt. Då har vi ett ljust, ljus framtid och ett ljust hopp. Ja, det här var min påskdagspredikan. Kristus är uppstånden. Ja, han är sannerligen uppstånden.
Halleluja.
Vi läser just nu en sida från slutet av boken. Ska vi be tillsammans? Ja, Herre. Det är ibland så otroligt svårt att förstå. Att du har uppstått. Att det finns så otroligt mycket glädje bortom graven. Att vi inte behöver vara rädda för döden. För det känns ofta som att den är så närvarande. Det här mörkret kryper så nära in på oss. Våra bekymmer och problem äter upp så mycket av oss själva, Herre. Herre, hjälp oss att se att vi har fått del av slutet av berättelsen. Och kunna leva i det här. Att vecka efter vecka gå ut med budskapen om att du är uppstånden. Att det inte finns en skrämmande död. Att jag inte behöver frukta domen för den trösten jag glömmer att min bror är Jesus dömer. Herre, jag ber att du välsignar alla de som kanske har känt det ännu tuffare i år än något år innan. De känner att det här mörkret som vi ibland drabbas av på långfredagen, att det ligger som tätt över deras huvuden. Jag ber att du ska lätta det mörkret och ge dem ljus. Påskdagens ljus ska få skina över oss alla i Jesu Kristi namn. Amen.